Jag jagade fram på obanade stigar, tills jag en dag slog huvudet mot en klippa som jag inte kunde bräcka. Där låg jag själv krossad, blödande ur många sår. Nu var jag djupt olycklig. Då kom det upp inom mig en vild längtan efter dig. Jag kan säga att jag kröp på mina knän mot det hem jag övergivit, men hur skulle jag våga träda över dess tröskel? Förstå mig när jag säger dig att det var mig en oerhörd förödmjukelse bara att komma hit igen, och förstå att det skulle ha överstigit mina krafter att då göra dig en avbön eller komma med en bekännelse. Det har behövt såra och outsägliga strider och lidanden för att nå fram till denna stund, då jag äntligen kan tala med dig. Jag har kämpat tappert, fast det sett ut som jag gått här hård och kall. Jag har längtat efter att få kasta mig i din famn, fast jag bara gått och pinat dig med min retlighet. Men ett skall du veta, John, mitt hjärta gav jag ingen. Kanske hade jag inte ett att ge, eller, här sänkte hon rösten till en viskning, kanske låg det kvar här, hos dig. Ty, så underligt det kan förefalla, din bild följde mig vart jag for, den stod för mig som ett ideal, som inte ännu var mitt, men som jag borde sträva att förvärva. Hade jag stannat hos dig, så hade jag aldrig nått dig. Kan du förstå mig när jag säger dig att jag behövde resa ifrån dig för att finna dig, att jag behövde låta alla mina passioner löpa linan ut för att kunna komma tillbaka till dig och få dö hos dig? Nu är det snart slut. Kratern är utbrunnen, den har till sist kastat aska omkring sig åt alla håll, bara aska. Och du har gått här åratal och vadat i denna aska. Du stackars John, jag har gjort dig mycket ont. Kan du förlåta mig? Laura, nu förstår jag dig som jag aldrig gjort det förr, och nu förstår jag också vilken orätt jag gjorde dig då jag bad dig bli min. Jag hade blott den egoistiska tanken att få äga dig utan att göra klart för mig om jag kunde fylla dina krav, om jag kunde vara för dig vad du behövde. Därute har jag brutit mot dig. Hon låg länge med min hand i sin och såg på mig med något av den tjusarmakt i sin blick som en gång så förtrollat mig. Och som ännu glimmade upp för en sista gång. Nu var hon rörande söt, och jag kände hur denna lilla stund gav mig riklig ersättning för många års sorger och lidanden. Hon bad mig hämta Maria, men när min syster kom var krafterna redan så uttömda att hon ej förmådde tala. Hon tog blott hennes hand och så slocknade livsgnistan. Om mitt återstående liv kan jag fatta mig kort. Jag hade ju själv valt att få avtjäna den skuld jag under mitt föregående jordeliv hopat över mig, och min önskan blev i väsentlig mån uppfylld. Men då jag icke hade något medvetande om det förflutna, kändes det många gånger som om ödet lagt sig meningslöst tungt över mig. Jag kunde inte längre uppehålla min kredit. Jag var ruinerad och var tvungen att gå ifrån allt vad jag ägde. Till en början fick jag en fristad hos Maria och hjälpte henne lite i hennes affär, men då jag såg hur svårt hon hade att dra sig fram, flyttade jag upp till min födelsebygd där jag fick ett litet ärende som gav mig en torftig bärgning. Över mitt sista år på jorden skulle dock solen skina. Morbror hade dött, och då Maria och jag var hans enda arvingar, blev vi hastigt försatta i helt andra och bättre ekonomiska förhållanden. Vi behövde ej träla längre, vi köpte oss ett litet ställe, flyttade tillsammans och levde ett sorglöst liv. Axel, som blivit en berömd konstnär och länge vistats i utlandet, var nu hemkommen och skyndade att söka upp oss. Han hade flera gånger skrivit både till Maria och mig och uttalat sin längtan att få träffa oss igen. Nu kom han och var som i forna dagar vår gäst under några soliga sommardagar. Det var en glädje att återsitta tillsammans och se tillbaka på allt vad vi upplevt. Men glädjen är icke bofast på jorden. På hösten ådrog jag mig en lunginflammation som tog en allvarsam vändning. Maria satt vid min sida och baddade mina feberheta tinningar. Jag kände att slutet var nära, och tackade henne för allt vad hon varit för mig. Det sista jag uppfångade var hennes trofasta blick. Del 4. Vad det vill säga att få sluta ett strävsamt av prövningar uppfyllt jordeliv och flytta över till det andra landet med känslan av att man då tagit ett litet steg framåt i sin utveckling, det kan ingen fatta som går där nere på jorden med bindel för ögonen och icke har en aning om landet på andra sidan, sommarlandet med all dess härlighet och glädje. Jag vaknade upp och såg mig omkring. Var befann jag mig? Vart hade man fört mig? Jag låg ute på en äng. Runt omkring mig såg jag bara blommor och högt gräs. Fåglarna sjöng, blommorna doftade, och den ljumma vinden for smekande genom mitt hår. Jag kände det så lätt att andas, men jag var mycket trött. Jag slöt ögonen och föll i en lätt slummer. Hur länge jag låg i denna behagliga dvala, vet jag ej. Jag hade förnimmelsen av att jag tillfrisknat efter en lång och svår sjukdom, och att jag snart skulle få krafter, om jag bara förhöll mig stilla. Det var så skönt att öppna ögonen och se det vackra landskapet, för att sedan sluta dem igen och känna den behagliga domningen i alla lemmar. Jag drömde väl, och dock tyckte jag mig vara vaken, men riktigt vaken var jag nog ej, eftersom jag inte låg på det sjukläge där jag nyss kämpat med febern. Jag rördes icke en lem, så rädd var jag att hela detta härliga trolleri skulle försvinna. Då kände jag en varm hand som strök mig över hjässan. Jag vände på huvudet och såg en ljus gestalt som satt i gräset bakom mig. Han låg så vänligt mot mig. Hur känner du dig nu? Frågade han. Förträffligt, svarade jag, är bara lite trött. Men vem är du? Känner du inte igen Åkab? Åkab. Åkab. Vilka underliga minnen trädde icke fram då jag hörde detta namn. Åkab, är det du, min gamle lärare och vän? Men hur har jag kommit hit? Jag har hämtat dig från jorden, där du lämnat efter din döda kropp, och lagt dig här i gräset för att du skulle få vila ut en stund. Du har sovit så gott, medan jag suttit här och vakat över dig. Är jag död, säger du? Ja, så kallar de det på jorden, men i själva verket är du mera levande än någonsin. Känner du inte hur det nya livet pulserar dina ådror? Jo, det är så behagligt, jag känner mig så frisk. Ja, du har det gott nu och kommer att få det ännu bättre när du blir stark nog att följa mig högre upp. Jag kommer sedan och hämtar dig, men lämnar dig nu för en kort tid under omvårdnad av en gammal bekant som bett att få ta emot dig. Hon bor här strax bredvid. Se, där kommer hon redan. Lev väl, vi ses snart igen. Jag vinkade med handen till avsked och såg mig undrande om efter den som skulle hjälpa mig. Där kom en kvinnlig varelse med lätta, ljudlösa steg emot mig. Vad hon var vacker. Mörka, svärmiska ögon, svart hår, som ringlade sig i locka ned på halsen, ännu som var brynt av solen. Hon såg så vänlig ut. Var hade jag sett detta ansikte förr? Det föreföll mig så bekant. Välkommen John, sa hon, i det hon lade sig på knä i gräset bredvid mig. Du ser så förvånad ut. Känner du inte igen mig? Är det verkligen du, Laura? Så vacker du har blivit. Ja, man blir gärna lite vackrare när man kommer hit över till sommarlandet, sa hon med ett skälmskt leende. Och att jag kom hit, det har jag det att tacka för. Därför har jag Åkab utbett mig att få ta emot dig här i mitt hem. Om du vill stödja dig på mig, tror jag nog att du nu orkar följa mig den lilla vägen över ängen. Vi följdes åt till hennes bostad, där hon inrättade ett litet förtjusande rum för min räkning. Där tillbringade jag en tid av lugn, där fick jag vila ut efter det jordeliv som varit mig en så tung börda. Min stora glädje var att se den märkvärdiga förändring som försiggått med Laura. Hon var så vänlig och öm mot mig, hon gjorde allt för att bereda mig trevnad och glädje. En gång, då vi som två gamla vänner satt och språkade om våra minnen och erfarenheter, sa hon. Du kan nu se hela vårt senaste jordeliv med alla dess sorger och prövningar, men kan du också se ännu längre tillbaka till den period då du var Wolfgang och jag Gertrud? Wolfgang. Gertrud. Det skymtar så underliga gestalter förbi min inre syn. Wolfgang. Gertrud. Fy, det är stygga minnen du frammanar. Var det du och jag? Ja, se på dem närmare, så känner du nog igen dem. Hon satte framför mig en spegel, eller vad det nu var, och strök några tag över dess yta. Då framträdde, som i en biograf, rörliga bilder ur vårt näst sista jordeliv. Nej, tag bort de fula bilderna, bad jag. Varför dra fram dessa pinsamma hågkomster nu? Då jag har det så gott. Det är för att inleda dig i tacksamhet för den förändring vi båda gått igenom, sa hon, icke för att oroa dig, som jag ville påminna dig om flydda tider. Jag har suttit här medan jag väntat på dig, och läst i den bildskrift du har lånat mig. Om våra liv tillsammans på jorden, både det sista av de båda närmast föregående, och jag har längtat efter denna stund, då jag skulle få visa dem för dig, och vi skulle söka tolka dem tillsammans. Här har jag en annan spegel, som återger bilder ur ett liv som ligger ännu längre tillbaka i tiden. Hon strök den på samma sätt, och samma scener som jag såg en gång då jag satt och vakade över Gertrud i bergshålan, trädde åter med livets varma färger mot mig. Kan du inte förstå vad det pinar mig att se detta? Sa jag. Jag måste ju erkänna att även detta var jag, men varför skall jag på nytt påminnas om allt detta? Jag har tagit fram dessa bilder, för att vi skulle lära oss något av dem. Jag ville så gärna tillsammans med dig få se tillbaka på de stadier vi tillryggalagt. Kanske har du rätt. Det skall då bli kärt att höra vad du tänkt om våra underliga öden. Nåväl, började hon. Du lösryckte mig en gång då jag var ett naivt naturens barn, från den omgivning jag tillhörde. Du tog mig halvt med, halvt mot min vilja och förde mig bort till ditt fasta slott. Vad visste jag vilka öden som väntade mig, då den ståtliga riddaren Luigi skänkte mig sitt smycke och lockade mig att hoppa upp på hans sadelknapp. Äventyret tjusade mig, men det dröjde ej länge innan trotset vaknade i mitt bröst. Jag var barn av ett fritt folk, som icke erkände någon herre. Frihet var den livsluft jag insupit från det jag låg vid min moders bröst. Friheten var mig dyrbarare än livet. När jag såg hur alla mina steg var bevakade, hur jag faktiskt var en fånge i denna borg, som jag drömt om att få äga och behärska, då föddes hatet i den stackars Senias hjärta. Ja, jag tror att det mera var frihetens förlust än den kränkning jag utsattes för, då andra kvinnor snart intog min plats. Som i mitt sinne grundlade den bitterhet som det sedan kostat mig så många lidanden att få utplånad. Nu är den borta, och jag kan med lugn sitta och se tillbaka på det förflutna och med glädje hälsa dig välkommen i mitt hem. Nu har jag lärt mig värdera dig som min bästa vän. Tack för de orden. Men avbryt icke din berättelse. Hur beredde du din flykt? Jag mutade vakten vid vinbryggan med några flaskor vin, och så gick jag en gråkall höstmorgon. Innan någon ännu var vaken slottet, ut i vida världen med några guldmynt i fickan och ett litet barn på armen. Jag var fattig och fick tigga mig fram. Vad gjorde det? Jag var dock fri och jag hade min lilla gosse, min Angelo, som jag älskade lidelsefullt. Min egen stam vågade jag icke uppsöka, men slöt mig snart till en annan zigenarstam och levde sedan med dessa vildmarkens barn ett kringirrande liv. Jag dansade ihop bröd för mig och mitt barn. Och då jag inte längre orkade dansa, spådde jag i kort, både höga och låga, det lönade sig bättre. Fast jag hade många anbud ville jag aldrig gifta mig. Frihet från alla band, det var min lösen. Det grodde dessutom djupt i min själ ett hat till männen. Hela mitt inre kom i uppror när jag tänkte på hur de ringaktar kvinnan, hur de åsidosätter henne. Jag hade fått känna på det, jag, och ännu på gamla dagar kunde jag själva avreda när dessa tankar kom över mig. Och allt detta var min skuld. Det är förfärligt vad jag har mycket på mitt samvete, avbröt jag. Du kära vän, tror du därför att göra dig förebråelse som jag sitter och berättar detta? Nej, nu är mitt sinne så fritt från varje den minsta känsla av agg, ja, än mera, nu är jag skyldig dig tack för vad du senast gjort för mig. Och det är just för att lära dig förstå det som jag drar fram dessa minnen. Fortsätt då. Fick du någon glädje av din son, vår son? Så länge han var barn, var han mitt livs stora tröst och mitt hjärtas skatt. Han var solen över min törniga stig. Alla mina tankar kretsade om hur han skulle bli stor och vacker och lycklig. Men han var en bastard av riddarsalens prakt och zigenartältets trasor. Han tillhörde ingendera, eller drogs åt dem båda. Och därför blev han en drömmare. Han hade en gång fått ett ritstift, och det var hans glädje när han kom över en bit papper, att sitta och teckna, försjunken i beundran över en trädgren eller en blomma. Han var inte lik någon av oss andra, hans lemmar var späda, hans hår blont, hans hud vit. Det var min stolthet, men tillika min ständiga oro, ty jag kände, att han ej i längden skulle kunna stanna hos mig. En dag var han också försvunnen. Han hade flytt utan att säga mig farväl. Han var väl då omkring 18 år. Stackars min Angelo. Han visste nog att jag hellre stött dolken i hans bröst än frivilligt avstått från honom. Hur gick det med dig själv efter den förlusten? Med mig var det förbi. Sedan är förgäves genomströvat vida sträckor omkring vårt läger och ropat hans namn i skogens gömslen, tills rösten svek mig, lade jag en ny bitterhet till den gamla. Jag slöt mig inom mig själv, blev ordknapp och vresig och ansågs av mina stamförvanter som sinnesrubbad. Jag lät dem tro det, men jag hade mitt fulla förstånd. Alla mina tankar kretsade nu omkring hämnd, hämnd på honom som bedrog mig, hämnd på honom som rymde ifrån mig, hämnd på alla män, ty de var roten till allt ont världen. Ja, sådan var jag då och sådan gick jag över till denna värld, där jag under en period, som syntes mig aldrig ta något slut, förde en eländig tillvaro. Jag minns den ännu så väl. Den kan närmast betecknas som en grå kall skymning utan en solglimt, utan en glädjestund. Alltjämt frossade mina tankar i hat och hämndlust mot de både män som ödelagt mitt liv. Slutligen kom en god ande och sökte upp mig. Han gav mig undervisning och vård, han smälte isen omkring mitt hjärta, och jag fick genom hans bemedling snart en ljusare hemvist. Jag var nu jämförelsevis lycklig, ty jag kunde glömma, ja. Jag tyckte mig till och med kunna förlåta, det var samma Akab som förde dig hit, den trofaste, varmhjärtade Akab, som hjälpte mig då, så som han gjort det många gånger sedan. Han satte mig i en god skola, där jag fick lära mig mycket som jag förr inte haft en aning om. Nu först märkte jag hur utvecklad jag var, och jag arbetade rastlöst på att skaffa mig kunskaper och att stärka mina andliga muskler. Träffade du din son under denna period? Nej. Varken honom eller dig. Ni var båda borta, jag vet icke var. Det var väl meningen att jag skulle försöka glömma, för en tid åtminstone. Har du inte heller sedan träffat honom? Jo, vänta lite, jag kommer snart till det skedet i mitt liv. Fortsätt, jag ber. Dina ord griper mig så att jag sitter i den största spänning. Dröjde det länge innan du gick ner till jorden igen? Jag vet ej med visshet hur länge. Men jag skulle tro att efter jordisk tideräkning dröjde några hundra år. Slutligen greps jag av jordelängtan, och jag gick ner med de vackraste föresatser att bli god och stilla. Ack, vad är föresatser, bubblor, som brister vid första beröring med verkligheten? De måste härdas i prövningarnas eld, först då växer de in i karaktären och blir ett med vårt väsen. Minns du något från ditt nästa jordeliv? Det var då jag var Gertrud. Jag fick nu födas i goda ekonomiska förhållanden. Länge enda barnet till den rike och mäktige borgmästaren blev jag en bortskämd unge, som var van att få min minsta önskan uppfylld. Jag stackare, illa var jag den svåra prövningen att vara rik. Var det ett latent minne av allt vad jag under föregående liv fått försaka, sedan jag dock en gång fått läppja på överflödet, som nu grep mig så att jag lidelsefullt hemgav mig åt att dyrka guldet. Eller låg detta onda frö i botten av mitt väsen och krävde att få växa ut för att sedan visa sin intighet? Jag vet det ej, men jag vet att jag fick mitt lystmäte, och att det drog mig för fördärvet. Jag sökte efter den som kunde öka mitt gods, och jag fann dig, den rika arvtagaren, som tillika var så viljesvag att jag kunde linda dig kring fingret. En sak förargade mig, jag hade fått en bror som skulle dela arvet med mig. Av denna orsak var han mig nagelögat. Men å andra sidan hyste jag, så länge han var barn, en nästan moderlig känsla av ömhet för honom. Var det för att jag var så mycket äldre än han och i själva verket måste överta vården om honom då vår mor dog, sedan hon givit honom livet? Eller var det okulta minnen som omedvetet gjorde sig gällande, ty Karl Göran var, det har jag nu fått veta, ingen annan än min andkälla från sigenartiden. Han hade sökt upp mig för att få vara mig till hjälp och stöd, men hur lönade av hans kärlek? Var Karl Göran vår son? Så underligt. Då börjar jag förstå. Vad menar du? Varför jag känt mig så dragen till honom, men också varför jag alltid hyst en viss känsla av ansvar gentemot honom, inte bara en skuldkänsla för det brott jag begick då jag skickade honom ut till en sannolik undergång. Utan en känsla av djupare artikel vet du vart han sedan har tagit vägen. Vänta, vi möter honom snart igen. Vårt liv tillsammans då jag, själv behärskad av så många onda lidelser, även drog dig mig i fördärvet. Kan jag här förbigå, Vi känner det båda för väl. Där bryggde jag mig en besk dryck som jag sedan fått döma till dragen. Du vet hur jag slutligen föll så djupt att jag tog livet av min far och stal hans guld, för att sedan på egen hand få rasa i otyglad frihet. Under en tid var jag i främmande landen firad skönhet, änka efter en stor och aktad affärsman, det var den stämpel, under vilken jag uppträdde. Men vägen gick utför från fall till fall. Du såg själv vilket elände jag nedsjunkit, då du kom och hämtade mig. Ja, stackars Gertrud, det var förfärligt vad du måste ha lidit. Vad var det mot vad jag sedan fick utstå i bergshålan, i ensamhet med mig själv? Men det behövdes dessa helvetets plågor för att böja en så stiv nacke som min. Men sedan var du ju här uppe så god och så ödmjuk, inföll jag. Hur kunde jag då i mitt nästa liv återfalla som jag gjorde, menar du? Ja, det må du väl undra. Det har varit mig själv en gåta, men det är nog så att föresatser är ej tillförlöst. De skall prövas där nere i materien, där minnet av allt det förflutna är utplånat, där man för varje gång så att säga får börja på nytt, där de onda anlagen, så länge de finns, har en jordmån att spira i, och där de också växer så att man kan få ett tag i dem och rycka upp dem med roten. Det är så den goda jordmån slutligen bereds, som giver näring åt det inflytande som kommer ovanifrån. Även denna gång gick jag ned med de bästa föresatser, hur jag höll dem vet du själv. Frihetslängtan och äventyrslusten satt mig ännu så i blodet att jag omöjligt kunde bli den stilla och späka varelse som passade till hustru åt en anspråkslös jordbrukare på en liten lantgård. Det så kallade konstnärslivet med en omflackande teatertrupp var nog mera i min smak. Det hade ju något av zigenarlivet med dess lättsinniga flärd över sig, och det hade ännu så djupa rötter i mig att jag kände mig hemma där. Därför avslog jag ditt första frieri. Men när du kom igen, och jag däruti såg ett löfte om att din känsla var stark nog att bära mig in i andra äventyr, då följde jag dig, fast jag själv icke hyste någon varmare känsla för dig. Jag tror också att det var högre maktens mening att vi nu skulle sammanföras för att få tillfälle att hjälpa varandra ur det nät av dåliga verkningar som vi trasslat in oss i genom föregående handlingar. Då jag var Gertrud tror jag däremot vi hade gjort klokast att icke binda oss vid varandra. Då gjorde vi varandra bara ont, jag med min härsklystnad, du med din vekhet, båda med vår vinningslystnad. Då var vi ännu icke färdiga att lösa den svåra uppgift vi hade mot varandra. Högre makter hade nog ämnat det så att du skulle ha äktat gärda och jag fått stå inom räckvidden av ert inflytande. Hur annorlunda kunde icke då allt ha gestaltat sig? Tänk vilken hustru du skulle ha fått till henne, hur du skulle ha vuxit vid hennes sida. Men nu gick det som det gick. Vi fick båda en dyrköpt erfarenhet. En annan sak var det i vårt senaste jordeliv, då stod vi båda något bättre rustade för lösningen av den konflikt varuti vi bundit oss vid varandra, och tack vare ditt tålamod och ditt goda hjärta blev den också löst. Varför tror du att högre makter ville vår förening mera denna gång än gången förut? Därtill har jag en alldeles särskild anledning, då de lät henne, som du egentligen tillhör, födas som din syster. Var Maria? Ja, Maria var Gerda, din goda ängel, som alltid följer dig. Underbart hur ödets trådar tvinnas tillsammans. Ja, det må du väl säga. Det tycks vara en lag, att de som har med varandra att göra, förr eller senare förs tillsammans där nere på det fysiska planet. Vi var heller icke de enda gamla bekanta som nu senast träffades. Du frågade efter Karl Göran. Han kom som axel mot dig för att sprida litet solsken över ditt liv. Även mot mig visade han en vänlighet som jag minsann inte gjorde mig förtjänt av, men som sin mån bidrog att dämja mitt sinne och smälta min hårdhet. Han är så god, och en gång skall jag nog bli i tillfälle att återgälla allt gott han gjort mig och få ge luft åt den ömhet jag ännu bär skrinlagd i mitt väsen för hans räkning. Men den som var svårt att förlåta mig, det är den far jag bestal och mördade. Även han stod icke långt ifrån oss under vårt sista jordeliv. Han var då din morbror. Verkligen. Det kom över mig som en aning medan du satt här och talade. Ja, det var ju mycket i den gamla borgmästarens stela och kariga väsen som gick igen hos min morbror. Den enda han visade någon verklig tillgivenhet, var Maria, ja även Axel, hans son från forna tider. Dig hade han svårt att fördra. Var även det ett utslag av ett omedvetet och kult minne. Varför icke? Det finner jag helt naturligt. Har du träffat honom sedan han kom över hit? Jag kom honom till mötes och gjorde vad jag kunde för att handskas vänligt med honom, men han kände igen mig och var fortfarande mycket sträv emot mig. Men det kommer nog också vår tid att göra upp våra mellanhavanden. När Maria får hemlov hoppas jag först vinna hennes hjärta. Hon var mig mycket motsträvig, vilket jag icke vill klandra henne för, men hon har ett hjärta av guld och är lätt försonad. Sedan har jag tänkt att hon och jag tillsammans ska hjälpa morbror. Han har det nog inte riktigt gått ännu. Det är i hög grad intressanta detaljer från våra tidigare liv du här upprullat. Vad som därvid fyller mig med den största beundran, det är den träffsäkerhet var med högre makter, som du kallar dem. Jag skulle vilja säga Gud, leder allas våra öden, så att vi blir i tillfälle att inte bara utveckla oss själva, utan även att gottgöra vad vi brutit mot andra, och i någon mån bidra till deras utveckling. Har du mer att berätta om det förflutna? Endast att vi i vårt sista liv träffade ännu en gammal fordringsägare, kusken Lars. Han tillhörde den besättning som gick under med botan. Det var nog en omedveten känsla av skuld som drev mig att så varmt lägga mig ut för honom, när ditt tålamod var slut. Och att du uppfyllde min önskan har du icke behövt ångra. Han blev ju till sist en ordentlig kar och har, sedan han kommit över hit, haft det jämförelsevis gott. Så får vi nog i sinom tid gott göra allt mot alla som vi gjort orätt. Nu återstår mig bara att sluta där jag började med ett tack till dig, du goda vän, för att du tog emot mig när jag kom tillbaka skeppsbruten och eländig. Hade du då stängt din dörr för mig, vilket för övrigt låg så nära till hans och av så många yrkades, så hade jag med ett hatfullt hjärta och en krossad hjärna gått ifrån livet för att hamna i ett mörker ännu svårare än det som blev Gertruds lott. Men nu sköt Nicke bort den sargade utan förband hennes sår. Under det att jag i mitt inre kämpade de våldsammaste strider med mitt eget stolta jag, var jag till det yttre från stötande och kall. Jag orkade inte annat. Men du var alltid god och tålig och det smälte slutligen isen omkring mitt hjärta, så att jag, innan jag lämnade livet, fick makt över mig att kunna tacka dig och be dig förlåta. Därför blev mitt inträde i vår värld denna gång en ljuvlighet som jag inte kan beskriva. Mycket återstår för mig att gå igenom, det förstår jag. Men jag har fått frid med mig själv, och det är en god grund att bygga på. Förstår du nu av vilken oändlig betydelse du varit för min utveckling? Hon fattade båda mina händer och tryckte dem varmt, medan de vackra ögonen fylldes av tårar. Även du har för mig varit en hjälp till min utveckling, sa jag. Vad hade blivit av min svaga och vekliga natur, om allt bara gått mig väl? Nej! Det är prövningarna och striderna som härdar vår vilja och lägger stål i karaktären. Jag tackar dig för allt och inte minst för denna oförgätliga stund av uppgörelse med det förflutna. Ja, nu har vi lidit oss fria från de band varuti våra passioner snärjt oss samman, och i utbyte funnit varandra som trofasta vänner. Hon tryckte än en gång min hand med en hjärtevärme som jag aldrig skall glömma. Efter en stunds tystnad sa hon med ett ömt leende. Nu har vi tillsammans ransakat det förflutna. Är du inte också nyfiken på att titta in i framtiden? Vet du också något om den? Jag kan inte säga att jag vet något, men jag ville bara tala om för dig att jag har lovat utverka en gunst för mig som jag bett honom om. Och varåt består den? Att jag, nästa gång vi går ned i materiens värld, får bli din mor. Här slutar jag min berättelse med barnets varma tack till sin fader för hans kärleksfulla, aldrig svikande ledning genom villfarelsernas stycken, upp till allas vårt ljusa, härliga hem. Del 3. Fanatiker och martyr. Minnen från två jordeliv. Inledning. Den religiösa fanatismen är ett av de svåraste plågor i som någonsin gisslat mänskligheten. Hur mycket blod har icke flutit? Hur många grymheter är icke begångna under den fanatiska täckmanteln, Gud vill det. Människornas hårdhet och illvilja mot varandra har tagit sig många uttryck, men intet har varit så raffinerat i sin grymhet som det, vilket bedrivits i religionens namn, och intet har heller dragit så mycket lidande och elände över sina utövare. Jag talar av erfarenhet, ty jag har själv gjort mig skyldig till de svåraste brott under förevändning att jag därmed tjänade en helig sak. och jag har genom rysliga lidanden slutligen befriat mig från de bojor, varmed jag på detta sätt belastat min själ.